Det har varit seriepremiär, det är måndag. Sanny och Svensson är tillbaka med avsnittsnummer 35.
Och då tänker man ju givetvis på målvakter. Men jag börjar med att riva av en utespelare direkt. Backlegendaren i Rögle, Kari Eloranta, måste man ju riva av där. Han är ju legend i Ängelholm. Vi har en annan riktig legend och det är ju Peter Roslin, gammal svensk landslagsmålvakt, stod bland annat i Leksand. Sen har vi en annan som är legend, kanske bara i Malmö får man väl säga, Ola Nilsson, numera Ola Kanem heter han.
Jag fortsätter på målvaktstemat. Linus Ullmark som var så bra sista säsongen i Modo och har etablerat sig i NHL. Kimmo Kapanen som jag själv med spelar i Timrå, en helt otroligt temperamentsfull kille och het målvakt. Och Valentina Lisana Wallner, en av svensk damhockeys allra bästa målvakter. Och från det till Martin Lauman Ylven. Lauman Bingo, kom du ihåg det i Linköping? Han åkte och tacklade och plingade på jumbotronen.
Nej, jag lirar aldrig, men jag kommer mycket väl ihåg. Det var ett roligt koncept, får man säga.
Ja, det var faktiskt jäkligt roligt. Men jag kommer ihåg att som spelare kollade på det själv också och skrattade lite.
Ja, jag fyller på med målvakter. Men nu lite mer poängstarka målvakter. Vi hör ju Andreas Andersson, HV71. Var det någon som skrev att han gjorde både mål och assist i samma match? Det är ju ruggigt imponerande.
Och höll nollan också i den matchen, eller?
Ja, det stod nog det också där, ja. Det var en läsare som var påpassligt framme där och påpekade det. Och så avslutade vi med en riktig poängmaskin till målvakt. Jag har faktiskt sett honom göra mål live. Det är snart 20 år sedan jag såg Jarmo Myllys göra mål i tung kasse i Delfinens ishall mot Malmö. Johan Thornberg var sista man i mittzon. Det var kanske inte den bästa spelaren att hoppa efter pucken, om man säger så, med tanke på Thornbergs längd.
Jarmo Myllys, ja, en av de bästa målvakterna vi någonsin haft i elitserien SHL. En av svensk hockeys allra största målvakter, det bästa genom tiderna, som har fått oförtjänt mycket kritik efter ett enda misstag i landslaget. Han har vunnit VM-guld åt oss, han har vunnit OS-guld åt oss. Tommy Salo förtjänar så fantligt mycket kärlek. Så att, ja, kanske Tommy Salo till och med lyssnar på det här. Vi älskar dig, Tommy. Premiärhelgen är avklarad. Dock har bara 8 lag ännu så länge varit i farten. Men det vi redan nu kan slå fast, Johan, Mr. Maddox Svensson, Adam Tambellini, han kommer slå Håkan Loobs poängrekord.
Ja, det känns ju givet. Han snittar ju 4 poäng per match. Så att det lever väldigt farligt.
Men vad höll han på med hockeyallsvenskan i fjol? Snitta 1,7, det är för dåligt.
Ja, och då var han ändå bäst i ligan. Nej, men fantastisk start för honom. Och vilken kemi han hade med Dennis Everberg direkt här nu. Det känns ju oerhört spännande, måste jag säga.
Ja, och då var ju inte ändå kedjan med Briset och Sar. De var ju inte framstående på något sätt. Och då kan det är det ett form av sparkapital. Visserligen efter en omgång, men... Jag såg inte den matchen eftersom jag samtidigt var i Göteborg och gjorde Frölunda mot HV. Men jag har efterhand sett och kollat på alla Tambellinis byten. 4 poäng, han hade faktiskt kunnat gjort både 5 och 6 poäng.
Ja, nej, men de hade ju en oerhörd kemi där. Och det är precis som du säger att Bristet och Sa hade väl verkligen inte sin bästa kväll på jobbet. Och de får ihop ett bra powerplay där. De har satt in Simon Ryfors som centrade mellan Sar och Bristet. Han var ju inne i deras powerplay och plussat upp lite här inför säsongen att han skulle kunna få ett potentiellt genombrott eftersom han kanske tar en centerplats som behöver fyllas efter Ted Brithén.
Ja, men det är det som det handlar om. Jag är inne på det med de här topplagen som ska ligga där i toppen. Det måste ha spelare som tar kliv underifrån, bakifrån hela tiden. Det går att förlita sig absolut på spelare som Bristet och Sar och Everberg. Men det måste ha spelare som Ryfors, Höglander, även Ferguson där bakifrån som verkligen liksom etablerar sig och tar steg. Och det är ganska intressant när man satt och kollade på istiden i powerplay också i Rögle från första matchen. Tambellini 5 minuter, Höglander 5 minuter och Bristet och Sar, de hade 3,50 i powerplay. Så att det var ju ändå inte en markering på något sätt, men det var ändå tydligt förtroende till Tambellini och Höglander till exempel.
intressant att du nämner just det med istiden, för att jag satt också och kollade isen, kanske inte just i powerplay, men Johannesson, som jag ändå tror ganska mycket på i deras backbesättning, jag var imponerad av hur han kom in och tog för sig förra säsongen i Rögle-laget, att han faktiskt inte hade ett enda byte på hela matchen.
Det är faktiskt, det är helt otroligt, för han var en spelare man kände i fjol som hade en riktig raketutväxling och kände att den här säsongen, nu jäklar. Och när man har pratat med scouter om honom så, ja, de hyllar ju honom hur mycket som helst som en blivande topp 4-back i NHL. Så att det var faktiskt förvånande, måste jag säga.
Ja, det innebär ju verkligen att Rögle har ett kapital med både honom som de kanske kommer matcha in bättre. Det får vi ju nästan utgå från. Plus då Briset och Sar, och så kommer de väl förmodligen värva här längs vägen. Men jag lägger upp en liten boll för fortsättning. Jag har en liten grej på Rögle som vi kan prata om senare då.
Ja, ska du ska hålla mig och lyssnarna lite där alltså.
Ja, men det tycker jag. De är ju ändå någonstans på jakt efter att spetsa till sitt lag på centersidan och även ytterforwards nu sen Lavois försvann. Men jag kan väl få anledning att återkomma där då.
Du har ett namn, du har ett specifikt namn alltså.
Ja, men det har jag.
Okej, okay, ja, jag kommer vara på det här snart igen. Men medan du satt i tvn där och du var både arg och hyllade, och du passade på att dela ut en rejäl känga till Leksands målvakter där.
Ja, men jag tycker ju ändå någonstans att här har man förstärkt upp med nya tränare. Man har förstärkt upp backsidan med Matt Cato och Norén. Man har värvat in, ja, i stort sett en helt ny första kedja. Rivik är ju kvar i den och... Men på målvaktssidan har man inte gjort någonting, och jag blev både hyllad och kritiserad för mina tankar kring det. Precis som det ska vara, att jag är inne på att Leksand behöver hitta en målvakt som ger lite trygghet till laget. Och jag tror inte att de har inte det förtroendet för både Janne Juvonen och Axel Brage. Man ska säga det att båda målvakterna, när de är bra är de ju riktigt bra. Men de kan ju faktiskt blanda
i... Är de riktigt bra då? Alltså...
Juvonen är riktigt bra när han är bra. Det får man ju ändå säga. Tycker inte du det eller?
Jo, men det är för sällan. Men nu var ju visserligen Juvonen jäkligt bra. Jag trodde ju att det var Juvonen som hade börjat. Och när jag bara såg snabbt på Twitter, eftersom jag gjorde matchen där i Göteborg som gick samtidigt, så såg jag Leksand har bytt målvakt. Oj, okej. Då har man sänkt Juvonen. Men det var ju tydligen Brage som började. Och bara det i sig tyckte jag var lite konstigt faktiskt.
Ja, då har man ändå någonstans givit Axel Brage förtroende. Ja, du får börja premiären och sen så är han borta efter 40 minuter. Och när matchen börjar har du ändå gjort en markering mot Juvonen att du är inte tillräckligt bra för att stå i premiären. Så att, men vi kan väl vara rätt överens om att det blir Janne Juvonen som startar i nästa match.
Ja, det blir ju intressant. Då ses ju vi face to face. Malmö mot Leksand på tisdag.
Ja, det får vi se om vi gör. Jag får inte lov att springa där nere i korridorerna numera.
Nej, så att, skönt att de har separerat så att man inte... Ja, men det är bra. Du får hålla det på pressläktaren.
Ja, men precis.
Är det sådana tydliga... Vad händer med intervjuer och så efter match då? Får du inte vara där nere då heller?
Nej, jag tror inte att vi får vara mer än nere i green room där presskonferensen är.
Green room, det låter ballt ju. Det låter bättre att vara i green room.
Det låter väldigt mäktigt så här green room, men det heter ja, green room faktiskt.
Ja, men vad gjorde du i intervjuerna efter matchen? Nej, men i korridorerna. Eller vad gjorde du i intervjuerna? Green room, då vill man ju hellre göra intervjuerna i green room.
Du kanske kan få göra din intervjuer i green room.
Ja, det ska jag faktiskt. Jag ska fråga. Jag ska försöka få en intervju med Sylvegård under matchen där. Men då blir det mellan båsen. Men jag kanske kan ta den i green room istället.
Ja, det låter bra. Det låter jättebra. Nej, men det blir intressant möte där direkt. Det blir ju lite måste-match även för Malmös del. Och ett lag som de någonstans ska ha bakom sig. Om de nu vill vara där de vill vara. Vilket kanske är lite naivt. Men det är en annan
sak.
Ja,
men då är det många lag. Då ska de ha 8-10 lag bakom sig när de ska vara där de själva vill vara. Men ja, du, jag lärde mig någonting i fjol. Jag skulle ju såga Gustav Lindvall efter premiären mot Oskarshamn i fjol. Då, efter jämte knylarna. Det lärde jag mig. Och nu har du kanske, får du en bitter läxa här med, när du såg Leksands målvakter. Men kom ihåg i fjol hur jag unisumt hyllade i Brynäs Ingman i början av säsongen.
Ja, det gjorde jag verkligen. Ja,
och han gick ju in lite i den berömda väggen. Han var inte lika bra efter det. Han hade visserligen en helt okej debutsäsong. Nu är jag där igen och kommer hylla Mattias Norlinder. Ja, men allvarligt.
Ja, men du, det kan vi slå fast direkt. Ja, men, att du kommer inte gå på en mina där, utan det här är ju mer att du sparkar in en dörr ju.
Ja, men det här är ju helt sinnessjukt vad bra han är. Alltså, på riktigt.
Ja, jag har sett honom flera gånger under försäsongen, så jag är inte förvånad överhuvudtaget.
Killen åker ju bara skratta på isen. Alltså, han åker runt.
Allting är ju så självklart. Allt är så självklart.
Ja, men det, alltså, jag såg ju honom mycket i Modo i fjol. Jätteimponerad. Jag såg honom i JVM. Han var sjunde back. De bytena han gjorde, gjorde han det jättebra. Men han fick ju liksom inte en roll där han fick möjlighet att stå ut på något sätt. Sverige hade bra backar där med Nils Lundqvist och Rasmus Sandin och Viktor Söderström. Absolut. Men när jag såg honom i lördags där, det var ju... Alltså jag var så imponerad, så bara stod och tittade på honom. Och i båset sen emellan där, han stod och skrattade nästan så här, smådansa lite och hoppa ut igen. Det är ändå SHL-debut, det är ändå mot HV, det borde finnas en nervositet. Ja, men vilken sköning.
Ja, jag är inte ett dugg förvånad. Men jag ska säga det också, att är det någonting Följde är duktiga på, så är det väl faktiskt att ta hand om sådana backar. Jag tycker inte så. Filip Johansson är också mer självklar i det han gör ute på isen nu sen han kom till Frölunda. Jag minns inte honom som alls någonting framträdande i Leksand. Det kändes som att han hade, ja, som att han hade el i klubban lite grann i Leksand.
Jo, och där hade han ju inte skridskoåkningen heller, där han tappade helt och hållet. Så att, nej, han ser ut som en nyback. Jesper Sellgren är ju, då kan man tänka sig en sån som Theodor Lennström som är inlånad. Han syntes knappt i matchen, och då ska man veta att i fjol när han blev skadad så var det ju ett enormt tapp för Frölunda. Det var ju liksom, när han försvann så försvann ju allt kreativt spel från Frölundas backar.
Ja, men då har de ju verkligen ordnat upp, och jag har ju faktiskt nu när jag sett dem mycket på försäsongen här följande, det är toppbetyg på deras backbesättning, och det är väl lite grann därför jag tror att de också kommer vara så pass högt upp i toppen. För att om det är någonting man kan ifrågasätta i Frölunda, så är det ju faktiskt deras forwardspetsen efter Lash har försvunnit. Nej, du behöver inte ifrågasätta det nu såklart, nu när du har sett vad du har sett, men det är väl kanske det man på förhand kunde ifrågasätta.
Ja, nej, jag var jätteimponerad av Frölunda. Det har gått en match. Man ska vara väldigt försiktig med att kasta sig på och hylla för mycket. Mattias Norlinder, ja, men herregud, det är helt underbart att se. Sen tyckte jag också att de här Carl Henriksson, Nässén, de kom in och bidrog med en jäkla fart. De har ju fått en helt annan balans. Men vet du vem som var bäst i HV71?
Nej.
Kolla tröjan.
Ja, det är klart att det var Dammi som var bäst i H71.
Han kom ut med en kaffe till mig. Det finns ju inga pressfika, det finns ju ingenting. Såklart, jag förstår det. Men då kom Dammis ut med en kaffe till mig, och det var snällt. Och det var nog den bästa prestationen från HV, skulle jag vilja säga, i lördags.
Och det säger en hel del, måste vi göra.
Ja, det var jäkligt bleka faktiskt. Man står ju där mellan båsen och kommenterar, då får man ju en bild av matchen. Sen kan ju, när man reviderar den, när man kollar matchen lite i efterhand, så ser man, men jag fick den och den uppfattning. Men HV var faktiskt sämre, tycker jag, när jag såg dem i efterhand matchen än när jag såg dem på plats. Och då tyckte jag faktiskt att de var bleka.
Ja, alltså, men en sak jag ändå hajar till lite grann över när jag kollade på matchen, var ju det här med att de drog i Hesa Fredrik. Det var ju en fråga som faktiskt kom in till oss också här, såg jag längs vägen. Har man gjort det tidigare när det har varit någon sån
situation?
Nej, är det nytt för säsongen eller?
Nej, min uppfattning, och jag har försökt få tag i lite folk idag men inte fått något svar. Men när pucken är släppt, då är situationen klar. Det vill säga att har man inte gjort en videogranskning på det här och pucken är släppt, ja, men då är det ett nytt spel, då kan man inte gå tillbaka. Så att jag tror att man, jag vet inte, jag har inte fått bekräftat, men jag tror nog kanske att det var ett försäsongsmisstag, höll jag på att säga, men en barnsjukdom, en tidig här på säsongen. För så har jag aldrig varit med om tidigare faktiskt.
Vi ska säga det också, förklara situationen för de som inte såg det. Många såg säkert det, men det var ju så att Frölunda spelare sköt. Vem var det som sköt egentligen?
Simon Hjalmarsson.
Just det, och Jonas Gunnarsson plockade den med sin plock, och så var han väl inne, misstänksamt inne med plocken ett par decimeter ovanför isen. Så att det man skulle avgöra var om han var inne och vände med plocken i mål eller ej. Och det var han ju uppenbarligen inte, eller kunde de inte se det?
Nej, de kunde nog inte se det, för att de måste kunna se att pucken, eller kunna liksom utesluta att pucken inte är inne. Och eftersom man inte såg den, och man kunde anta att plocken var inne, men man kunde inte helt bekräfta det, så då dömde man bort det. Men grejen var ju att de hade redan släppt pucken. Det hade blivit en avblåsning, ingen hade reagerat, pucken var släppt, man gick vidare. Så det var jättemärkligt. Jag har inte sett det tidigare, men man ska vara med om allt i alla fall. Det är en sak som är säker när det gäller de här videogranskningarna.
Ja, vad tog det? 1.08 eller någonting. Jag tittade på klockan. Hon var 15.24 på klockan när vi satte igång matchens 53 sekunder. Och då hade det gått 9 minuter sedan pucken släpptes.
Så det var ju händelserika minuter där.
Ja, det får man säga.
Men du satt ju hemma. Hur upplevde du det från soffan när det inte är publik? Var det som så stor skillnad? Eller fotbollen får man ju liksom en gigantisk skillnad. Där det är så stora ytor. Men hur kände du kring hockeyn? Jag som var på plats. Klart att jag märkte det. Men jag har lurarna på mig. Man fokuserar på matchen. Spelarna var väldigt påkopplade. Så att jag fick inte det att det var en gigantisk skillnad. Men såklart är det ju en skillnad utan publik. Men inte som jag kanske trodde att det skulle vara.
Nej, men alltså någonstans så har man ju faktiskt vant sig. Jag kollar ju allsvensk fotboll varje... Alltså jag kollar lätt 2 matcher per omgång i allsvenskan. Och där är det ju så påtagligt. Det var ju nästan... Det är precis som du säger att det var bättre i hockeyn. För att det blev inte så gigantisk skillnad. Och ja, de 50 personerna som är där, de för väl inte det riktiga väsnet som man är van vid. Men... Jag tycker faktiskt inte alls att det blir så påtagligt som tv-tittare. Men... Med tanke på den matchen vi upplevde i våras i Ängelholm så var skillnaden klart värre. Eller så var det för att man var så ovan vid det då och så är man mer van vid det nu kanske.
Ja, men då var det uppgivet. Det var ju sista matchen. Alla förstod vad vi gick emot, att säsongen kommer nog ställas in. Nu är det ju poäng på spel. Det är premiärnerver och allting. Jag tyckte det var bra matcher rakt igenom. Och även Luleå och Färjestad där Luleå var... väldigt bra i 40 minuter eller 36-37 minuter. Sen tycker jag Färjestad var det bättre laget. Men det var ju också en jäkla bra match, en toppmatch.
Ja, det var som sagt, jag kollade mycket på... Jag kollade först Frölunda-matchen och sen slog jag faktiskt över och kollade Leksands-matchen. Och jag tyckte också det var... Jag blev underhållen framför tvn utan tvekan. Och samma sak när jag kollade på Rögles match mot Linköping.
Men det är att man har ju saknat det så mycket. Det var ju så kul att få komma ut och jobba och träffa folk. Bara känslan av att liksom prata med tränarna in. De var laddade, spelarna. Liksom det var en sån jäkla härlig stämning att nu kör vi. Jag var förvånad att det var sån drag. Jag var lite orolig att det skulle bli den här avslagna känslan spelarna med. Men det var direkt Joel Lundqvist. Jag menar, han tog inte många minuter innan han körde över den här stackars Emil Johansson i HV71 som hade en... Ja, rätt tuff match kan man säga, men det liksom tände ju i alla fall mig som var där och jobbade, och förmodligen ni fans som satt hemma i tv-soffan också.
Ja, men absolut. Man märkte ju att snacket kom igång, och det var ju de mest färgade fans som var igång med sina åsikter till höger och vänster, så att det är klart att det brann till hemma i tv-sofforna precis som vanligt.
Men det är underbart, man öppnar ett Twitterkonto här efter matcherna, det är ju helt... Det är ju åsikter om domslut, det är åsikter höger och vänster. Man hade nästan glömt bort det här efter 190 dagar utan live hockey eller utan jobb.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Ja, i lördag så valde jag ju att fokusera en hel del på Skellefteås match mot Leksand, där de gick upp till 1-4, och det gjorde de ju genom 4 powerplaymål. Ja, ett av målen var väl 2 sekunder efter ett avslutat powerplay, så det får man väl räkna som ett powerplaymål. Och ja, man kan tänka sig att när Skellefteå gör mål i powerplay så handlar det mycket om Jocke Lindström och Oskar Möller, men så var det ju faktiskt inte. Jag blev ju väldigt förtjust direkt i en sån som Jonathan Berggren och vad han visade upp i den skickligheten, skapa chanser, bra passningar, allting. Har du sett någonting av det i efterhand eller?
Ja, nej, men det var ju 4 matcher i lördags bara, så att då kunde man ju faktiskt se alla. Jag gjorde ju som sagt Frölunda HV. På tåget hem såg jag Färjestad, eller Luleå Färjestad. Sen när jag kom hem senare på kvällen så såg jag Rögle mot Linköping, och i söndags så såg jag då Leksand mot Skellefteå. Det är ju, ja, jag vet inte, det är en arbetsskada eller någon form av abstinens, men jag är jätteimponerad måste jag säga av Skellefteå. Det är som var inne på Rögle där. Du måste få spelare bakom stjärnorna och leverera. Och nu var det ju faktiskt de som levererade. Fröden, Berggren. Ja, men titta på Filip Broberg. Alltså, herregud, vad han gjort under sommaren. Uppenbarligen tränar på bra och växt in i SHL-kostym. Men han var ju dominant.
Ja, men det är väl just det som gjorde Skellefteå lite framgångsrika här från 6-7-8 år sedan, att det kom så mycket spelare under. För det var ju det som var framgångsfaktorn för Skellefteå. Det var ju inte att det var färdiga stjärnor som Jocke Lindström och Oskar Möller som levererade match efter. Det är klart de gjorde det också, men det var ju ändå ungtupparna som gjorde det.
Melke Karlsson kom, Petter Emanuelsson, Viktor Arvidsson, det var ju backbommen de hade där med Rumblad, Eriksson, Petter Granberg och Adam Larsson och så vidare. Det var ju, nej, så är det. Men det var ju ganska intressant, för de ledde ändå med 4-1. Och när, liksom, när Leksand började hämta upp, då var det Möller som gjorde ett misstag i powerplay som senare gjorde att det blev mål. Det var liksom, det var de här unga, nya, Vingeli, det var ju de som faktiskt, det var ju de som bar dem på något sätt i lördags.
Och oerhört starkt också att de kommer tillbaka i sadden och sen vinner matchen också. Det skapades ju något helt vansinnigt, ja, med chanser alltså.
Ja, men det är aldrig, alltså 3-3, man kan ju tycka vad man vill, och 3-3 personer tycker jag är väldigt underhållande. Men det skapades så galet mycket chanser åt båda hållen, men framförallt åt, men det var ju 2-3 mot nollor. Det var ju, alltså det var helt galet vad Leksand släppte till chanser, och Jovonen fick göra den ena räddningen efter den andra där i sadden.
Ja, det fick ju Gustav Lindvall faktiskt också göra. Kanske inte lika galna som Jovonen. Och det får man ju säga om Jovonen, att då visar han väl ändå att han kan vara bra när han är på topp. Men som sagt, över tid tror jag inte det håller. Men Leksands första kedja, den har vi väl pratat om lite tidigare, och alla har ju sett vad de har gjort på försäsongen. Här gick de rakt in i serien och gjorde samma sak. Offensiv leverans. Jag tror Selark landar på 3 poäng direkt i sin första SHL-match för Leksand. Ja, det där kan nog visa sig vara en riktigt bra värvning.
Ja, absolut. Dock ett litet frågetecken man kan sätta kring det här. Och jag vet att det är jättemånga som har frågat om det här nu när vi skickade ut frågan på Twitter. Just istiden på den här toppkedjan. De var ju 25 plus minuter samtliga. Jag älskar ju på något sätt att man spelar sina bästa spelare mycket. Jag tycker det är lite löjligt ibland att man ska ligga på 18 minuter. Som när Bulan Berglund kom in i Brynäs för ett gäng år sedan, då var det ju Greg Scott, Rudin och Oskar Lindblom. De låg ju för 22-23 minuter. Alltså det var ju ingen snack, de skulle ligga där, de var bäst. Och jag gillar ju det på något sätt. Nu har man visserligen match på tisdag direkt, så det ska bli intressant att se när de möter Malmö nu då, hur är man påverkade av just de 25 rätt tuffa minuterna man fick där i lördags.
Ja, det kan man fråga sig, men jag tror att de, i alla fall nu i början, de får väl litet uppehåll här nu, för att eftersom det inte är så många matcher direkt i september, så då kan de väl ändå kräma ur rätt mycket av det folket där. Så jag tror att de kommer matcha dem rätt hårt mot ett Malmö som släppt in rejält med mål här under försäsongen. 28 mål på 5 SHL-möten.
Ja, och Oskar Alsenfelt, som jag har lyft fram som SHLs bästa målvakt. Det är klart att det finns ju, när matcherna gäller, då kliver ju han fram. Men sett under försäsongerna det han har stått, så har det ju läckt oroväckande mycket billiga mål, skulle jag vilja säga. Det är inte van att se från hans sida.
Han har väl kommit upp i den åldern nu, Alsenfelt, att han kan kosta på sig att skita i försäsongen i stort sett. Det gör han ju såklart inte, men...
Men det är klart att den spelarna har ju en av- och på-knapp på ett tydligare sätt än vad kanske en ung målvakt eller en ung utespelare har. Så har ju Alsenfelt att, okej, nu är det skarpt läge.
Ja, det var ju bara 4 matcher som spelades, men man spanar ju ändå till lite extra så här i början på, tittar man igenom, vad har vi för istider och så vidare. Och man hajar ändå till på lite grejer, det är möjligt att det är små saker, men... Istiden till exempel Jonas Junland, den var väl drygt 13 minuter. Det är ju inte vad jag förväntar mig på en lagkapten, en härförare i försvaret. Tittar man på så som Wojtek Morsik i Färjestad, så landar väl han in på typ 11 minuters istid. Var uppsatt som skyndeback. Du som ändå är gammal back, kan du förklara vad det innebär när man får den? Alltså det är ju förhållandevis lite istid för var en så tongivande back som både Junland och Morsik är.
Absolut, jag kan bara dra paralleller. Jag hade ju Lill-Kenta Johansson i 5 år hade jag honom i Timrå. Sen kom Challe Berglund in som tränare 6:e året. Och första matchen kom jag ihåg, borta mot Linköping. Då spelade jag 16 eller 17 minuter. Och jag kände sig, alltså, så lite hade jag typ inte spelat sen de 3-4 senaste säsongerna i Timrå. Så jag var så här, ja, fan, ska det vara så här den här säsongen? Men då kom Challe upp till mig dagen efter, kom ihåg, när hade vi träning, du, jag kollade istiderna igår. Ja, hur kändes det, sa han. Nej, men det kändes inget bra. nej men du ska inte spela så där lite. Då gjorde han det ändå tydligt för mig, så det var ju skönt att veta. Men nu i Ljunglands fall 13 minuter, alltså det är nästan en halvering mot vad Ljungland har spelat tidigare i sin karriär i till exempel Schweiz. Det är tufft alltså, och det, jag har varit förvånad. Nu ska man veta att de har spelat med två backar, de hade väldigt mycket powerplay där i mot Rögle. Då var det Nickele och Filip Berglund som spelade. Ljungland fick ingen
de landar ju på alltså, en bra bit över 20 minuter båda två.
Ja. Nej, men det kommer inte funka att hålla Ljungland liksom under 17-18 minuter under en säsong. Då får man inte ut något spel av honom, för han är en spelare som lite gammaldags, om man får säga. Det är inte på det sättet, men han flyter runt i spelet. Det är inte lika mycket start-stopp som det är kanske på en del andra spelare. Och har du då en flytande back som inte har det start-stopp-spelet, som ska spela 13 minuter, då har du ingen faktiskt, så ska jag dra så långt där, du har faktiskt inte speciellt stor nytta av han. Och Måsik där i Färjestad, om jag går vidare på honom direkt, det är bara en tidsfråga. Hade inte det varit det här läget i världen som är, så hade han varit i ett annat lag i KL förmodligen. Det är jag helt övertygad om.
Jag slängde faktiskt ur mig lite grann när det, jag tror det var någon diskussion på Twitter här i somras med Johan Ekberg på Värmlands Folkblad, och då bara haspade jag ur mig att Morsik ryker under säsongen. Han får inte plats i det här, för att de måste spela in Albert Johansson. Jens Westin passar så himla bra med Virtanen och Ginning, som inte ens var med upp till Luleå, och han ska väl också spelas in i det här. Så att någonstans på vägen så tror jag inte att det finns plats för en sån etablerad back som Morsik ändå är.
Nej, jag är helt enig med det. Och också ett annat nyförvärv som Färjestad hade, som var uppsatt som 13:e forward, som jag trodde mycket på inför säsongen. Såklart inte ett upp på Olle Lycksell. Och ni som har följt den här podden vet ju att jag vurmade ganska hårt för Lycksell i fjol, att det finns en potential i honom. Men noll poäng gjorde han under försäsongen. Uppsatt som 13:e forward direkt nu när serien börjar. Det är en tuff start, kan jag säga.
Kan en sån kille känna press på sig när han ändå kommer till en större klubb än Linköping? Han tar ett steg för att visa upp sig mer och få en bättre roll, och så får han inte. Det blir ju en ond spiral av det om det inte kommer här i början.
Ja, det är klart att det kan bli. Samtidigt, han gick ju till Färjestad, för han har förmodligen sett vad de har gjort med forwards tidigare utvecklat, och kom väl kanske med ett ganska gott självförtroende, kände att men Linköping, jag fick inte chansen där, nu får jag den i Färjestad, och så börjar man som 13:e forward. Det är ett tufft slag för självförtroendet, men där får man jobba med honom. Och det som jag har skrivit i de här djupa analyserna inför säsongen, att i hans fall handlar det bara om att hitta en jämnhet i spelet, sen kommer han börja leverera. Han behöver inte gå in och göra 3 poäng i en match och så är han helt iskall i 10 matcher, utan han måste hitta en jämnhet, och därifrån kan han ta det vidare.
Du som ändå såg matchen på tåget hem från Göteborg, vad fick du för känsla av en sån som Jakob Nilsson? Jag förväntar mig 35-40 poäng av honom, och han landar in på 0 poäng i första matchen. Okej, Luleå borta, det är svårt att leverera en sån match, men vad var dina intryck?
Ja, lite sävlig med pucken, ska styra powerplay, hamnar lite för långt ut i sina passningslägen. Alltså han kan inte göra några avgörande passningar när han står så nära långsargen från den positionen han står. Han måste krypa närmare, kanske inte riktigt ha det självförtroendet att göra det som Marcus Nilsson till exempel, som han ska ersätta, eller som Elias Andersson ska göra i HV71, eller den typen av spelförande spelare, Linus Klasen i Luleå till exempel. Jag tyckte att han var väldigt blek första matchen, och jag har sett en del på försäsongen också. Jag tycker inte han har stått ut på något sätt. Då tycker jag Jakob Petersson har varit bra mycket bättre än vad Jakob Nilsson har varit inledningsvis.
Men en som fick en bra start på sin vistelse i nya klubben är ju Viktor Berglund i Luleå, som pangade in första målet i Delfinen för säsongen.
Ja, och en assist på det också. Såg ju jättefin ut och rörlig, och det var ju, vi pratade ju om Norlinder där. Vi ska inte sticka någon finger i ett öppet sår här på alla Modo-fans, men alltså vilket lag de hade i fjol. Sorry. Alltså Berglund och Norlinder i backarna bland annat, och massa
och
andra.
Och då har du dels nämnt Tom Hedberg som var bästa back i laget.
Nej, och Tambellini. Ja, det blir tufft såklart. Nej, nu går vi vidare.
Vi släpper,
förlåt,
vi släpper
dig där.
Ja, det märks att du är timrit.
Nej, men nu har jag suttit här på nålar, suttit och väntat. Ge mig ett namn. Vem är Rögle ute efter? Ge mig bara namnet.
Vi kunde ju läsa här på Hockey News att de hade plockat fram ett namn här. En college-spelare, Cole Caulfield. Eller hur uttalar man namnet?
Ja, han spelade JVM i fjol. Cole Caulfield.
Ja, men precis.
Coolt ja, namnen då.
Ja, men han är ju riktigt bra talang, så att det kan ju bli intressant om de får in honom. Så att
ändå en spelare född 01 som inte har spelat seniorhockey, det är klart att det är en fin talang, men det är inte bara komma in i SHL och
absolut
leverera.
Absolut inte, det är ju bara att kolla vad Lavoie till exempel, alltså han hade ju ändå problem.
Ja, vad hände där? Vad hände där?
Ja, ska vi ta den från början då? Där fick vi ju, jag och min kollega, eller vår kollega, Jakob Johannesson, fick ju information här på lördagen om att han hade lämnat truppen. Och det bekräftades ju av Chris Abbott att han inte skulle spela matchen där på lördagen. Och då var det ju bara tuta och köra med nyheten att han skulle lämna Rögle, vilket även bekräftades efter matchen. Han har gjort en poäng tror jag här under försäsongen. Han har väl inte riktigt kommit i sin rätt, han har hamnat långt ner i laget, och då ser väl Edmonton inte riktigt att varför ska han vara i Rögle och kanske inte få den speltiden som han är utlånad för. Så att det där blev väl ändå ett beslut som var rätt ömsesidigt. Man brukar dissa när klubbarna skriver ömsesidiga beslut och sådär, men det här kändes ju väldigt ömsesidigt. Vad ska han göra där om han inte får spela?
Ja, nej, så det var inget mer än så, utan det fanns inte en roll, eller han accepterade inte en roll, eller det var bara ett läge där det funkade inte helt enkelt.
Ja, de hade ju möjlighet att bryta innan serien skulle starta, sen att de tog det beslutet precis kvällen innan premiären och han tränade på som vanligt, det kanske var lite märkligt sådär, men har man möjligheten att ta det beslutet så gör man det. Men de är ju fortfarande på jakt efter en center ju såklart. Ja. Det är ju den här Ted Brithén-ersättaren. Och, ja, alltså jag hör ju att de jobbar ganska hårt på att få Dennis Rasmussen faktiskt.
Oj, oj. Ja, vad har de för relation? Vad har de någon relation med varandra? Cam Abbott, var han i Växjös juniorlag?
Han var i Växjös juniorlag, men vad jag hör så har de tagit ganska mycket hjälp av en sån som Hampus Lindholm som kanske kan hjälpa till lite grann, prata gott om Rögle inför Rasmussen. De har väl säkert stött på varandra lite i landslaget och så vidare.
Ja, spelar väl i också tillsammans i Anaheim, tänker jag.
Ja, men just det gjorde de där också, ja. Och det är klart att det är klart Rögle ska nyttja att man har en sån som Hampus Lindholm som pratar gott om regionen, vilka steg han tog i Rögle och kan berätta hur utvecklingen har varit och sådär för många spelare i klubben. Så att skulle de landa Dennis Rasmussen så får de en snudd på ett komplett lag, kan man väl nästan säga, i alla fall framåt.
Ja, men herregud, det vore ju en alltså superförstärkning deluxe. Då pratar vi ändå, och jag tyckte en sån som Ferguson som var, han var bra i premiären. Då har du ju helt plötsligt Rögle som kliver upp som en solklar toppkandidat. Till och med jag skulle sträcka mig så långt så att det är tidigt, jag vet, med respekt för det. Men jag menar, med den typen av spelare i en första kedja, då snackar du ju guldpotential.
Ja, absolut. Dennis Rasmussen är väl ganska tydlig med att han hela tiden har suktat efter att spela utomlands. Och KL har varit hans...
Tiden går.
Alltså... Ja, men precis, det var det jag tänkte komma till. Att man kommer ändå till ett läge där... Nej, det blir kanske inte det budet utomlands. Jag kanske ska ta ett år på hemmaplan. Och jag tror att Dennis Rasmussen är den bästa av världar. Säkert hade velat spela för Växjö. Hans lillebrorsa spelar väl i juniorlaget där också. Så att jag tror ju att han helst hade spelat där. Men samtidigt, om man inte får chansen, de har inga pengar i Växjö för att plocka in Dennis Rasmussen. Om inte de löser det på ett externt vis. Så att då kanske Rögle kan vara där och erbjuda något hyfsat lukrativt ändå. Jag tror inte att de kommer att vifta med de stora sedlarna för att få Dennis Rasmussen. Det har inte Rögle råd att göra. Men kan de erbjuda något hyfsat och peka då på att det är mycket spelare som har tagit kliven, vi ger dig en chans att hitta rätt kontrakt till nästa vår, så är det väl jätteattraktivt för honom.
Ja, nej, det vore ju en superförstärkning. Jag menar, KL, de har spelat 7-8-9 matcher lagen där. De är inne i rullarna, de är inne i säsongen. De har inte pengarna heller som du var inne på. Så att, alltså, den typen av spelare, de sitter ju lite i skiten även om han har varit jättebra i landslaget och i KL de senaste åren. Han har ju spelat med faktiskt i samma kedja också som Dennis Everberg tillsammans i landslagen när det var en VM-guld också. Så att det finns ju en tydlig connection där.
Men det är väl faktiskt en viktig ingrediens som ändå saknas i Rögle för att de ska bli kompletta, i alla fall i din värld. Och det är ju den bästa backen av dem alla.
bästa backen i världen, Cody Curran.
Ja, precis. Ja, men där sitter de ju faktiskt i ett lite knepigt läge med tanke på att hade det varit att han inte signade i Omsk så hade han ju faktiskt fått spela under hösten här i Rögle. Men det kan han ju inte i dagsläget. Och det går mycket snack om att ja, men ska vi hitta en lösning på det där? Jag såg att Abbott uttalar sig lite lokalt att ja, men allting är egentligen löst med honom, men det finns ett problem utan att gå in på. Och då kan vi väl räkna ut att det är SHL som är problemet.
Ja, men nej, men jag har gått vidare nu. Nu måste vi, jag och Cody måste släppa varandra. Det är dags. Han kan inte komma tillbaka. Det kommer riva upp för mycket gamla känslor, för mycket sår. Det går inte. Nu har han lämnat oss. Nu får han inte komma tillbaka.
Det är som en gammal ungdomskärlek alltså.
Ja, det är precis. Nej, det håller inte. Början här på våren, den var för jäklig. Det var svintungt med coronan och Cody Curran som lämnade. Så det går inte. Han får inte komma tillbaka nu.
Det är bättre att du väntar till att bänka dig för han får Anaheims matcher. Sen så småningom då.
Ja, lite så. Men du, Cody Curran var ju fjolårets bästa back. Och en som skulle vara årets bästa back, som många kanske trodde, var ju Nick Ebert. Hyfsad käftsmäll för Ebert och Örebro. 4 månader någonting, va? Skadad.
Ja, det är fram till jul som gäller. Och ja, jag blir orolig för det där. Jag vet inte om jag var inne på det förra veckan, att hans styrka ligger ju ändå i skottet. Och är man axelskadad så tappar han ju rätt mycket kraft i sitt skott när han väl är tillbaka också.
Tror du de är ute på marknaden?
Det tror jag inte att de är, inte i dagsläget.
Nej, det är ju också, där ska man ju också förtydliga att de har ju fortfarande betalat Ebert i 3 månader då, lön. Sen innan, efter dag 90 då, så kliver ju SCB-försäkringen in och betalar lönen. Men det gör ju Örebro de första 3 månader, så då sitter man ju i skiten dubbelt upp. Men samtidigt så, det är klart att det är tungt och Näckuve kommer sent också. Men då är det en sån som Lukas Pilö, nu har ju han ett drömläge. Han är ju en ung, född 99, offensivt begåvad spelare.
Ska de inte ringa Patrik Hersley ändå då?
Nej, ja men just det. Han får ersätta, ja men han kan väl ersätta Ebert?
Ja, men det tycker jag att han, där är det väl klart att det går jämnt upp, får man väl ändå säga.
Ja, för att ersätta Mattias Lassen, det gick ju inte, det var vi ju rörande överens om. Men det är klart att han kan ersätta Ebert, det är väl det går väl jämnt ut. Skott,
ja,
mot skott.
Det är ju, där har vi ju styrkan i skottet också, så det är ju väldigt lika backar ju.
Men du, nu, det här är nog min bästa övergång någonsin.
Kör.
Skott.
Skott, på tal om skott, ja. Greg Scott.
Ja, den är nöjd med.
Ja, vad säger du om det som händer i Gävle där Greg Scott tufft. Är borta, första centern?
Pikant är ett ord jag gillar att använda. Då känner man sig ganska viktig. Men tänk dig när du inleder säsongen, Peter Andersson mot Martin Filander på torsdag, va?
Ja, den matchen ser jag faktiskt fram emot ordentligt. För jag tycker att ett lag som Oskarshamn har hur mycket som helst att vinna och åka upp och möta. Man får väl nästan säga att Brynäs lite gungning med Anton Rudin borta, Greg Scott och så ja. Ny tränare Peter Andersson ska väl ändå, det är en match han bara ska vinna.
Ja, det är, ja, och Brynäs som har liksom blandat och gett lite under försäsongen som du är inne på. De har skador på viktiga pjäser. Filander känner Peter bättre än någon annan i stort sett. Den matchen är intressant och jag vet inte om det är ett tecken på att vi har saknat hockey väldigt mycket när vi bara sitter och längtar efter Brynäs Oskarshamn.
Ja, det kan ju faktiskt vara så. Nej, men Oskarshamn har ju faktiskt ett bättre lag än vad man kan tro ser på pappret.
Paus. De har ett bättre lag än vad man tror. Jag säger samma sak. De har ett bättre lag än vad man tror. Men varför sätter alla dem sist i tabellen då? Jag sätter dem ju sist. Du har väl satt dem sist?
Ja, alltså jag har inte sett någon annan som har satt dem annat än sist.
Nej, men de har ett bättre lag på pappret än vad man tror. Alltså de är bättre. Och jag vill ju liksom, när jag sitter och går igenom de här och så att det är inte så dåligt det här. Men ändå sätter jag dem sist. Jag vill ju liksom, jag kan inte sätta något annat lag bara för att.
Nej, men varför satte du inte Malmö och Linköping sist då?
Nej, men jag tycker att de har egentligen bättre lag. Malmö har kanske en större erfarenhet av att spela också. Alltså jag tycker att det är så jäkla svårt det där. Jag ville verkligen kriga in Oskarshamn högre upp. Och jag tror i grunden på dem mer i år. Men jag kunde inte sätta dem någon annanstans än sist.
Nej, men jag landar ändå i någonstans, handlar det ändå om vad de har för lag på pappret när vi sätter ett tabelltips. Och även om de har ett bättre lag så har de väl kanske inte tillräckligt bra lag för att Jag vet inte när de var borta leken förra säsongen, men det var väl ändå 10 omgångar kvar till, innan de var helt väck. Och det är ju ändå, det är ändå 20% kvar av serien då.
Ja, ja, absolut. Men tror du de kan sätta press på lagen ovanför på ett tydligare sätt? Om man tänker
det tror jag definitivt att de kan göra. De har en bra målvakt i Kanata. Kommer han bra in i SHL-kostymen här nu så kan de bli riktigt obehagliga faktiskt.
Du skulle jobba på säljavdelningen i Gävle eller i Oskarshamn. Den här matchen längtar ju till redan.
Ja, den matchen är helt given på torsdag, säger jag.
Ja, den är underbar. Men du, en som inte kommer att spela nästa omgång och inte några omgångar framöver, det var Adam Edström i Rögle. Vad var du mest förbannad på i den situationen? Tacklingen eller att Jarno Kärki, som blev tacklad, spelade 30-40 sekunder efter?
Alltså tacklingen i sig, det är sånt som händer. Man såg hur Adam Edström, hur han ändå skämdes när han klev ut. Han var riktigt besviken på sig själv att han kom in så sent i den situationen. Så det finns väl inte så mycket annat att säga om det egentligen. Jag är väl mer besviken på hanteringen från Linköping och deras medicinska team. Att man bara tittar till honom lite snabbt och får ett OK från honom. Ett OK från en spelare där adrenalinet pumpar. Han vill in och spela powerplay 5 minuter. Så för mig är det är konstigt. Jag håller med Patrik Westberg som ändå ifrågasatte det under matchen där direkt när det hände. Ska han verkligen kliva in här direkt? Du som ändå har varit med om huvudsmällar, alltså adrenalinet gör väl ändå en hel del. Det är väl först när man har lugnat ner sig lite grann som det kan hända att man får den där huvudvärken.
Ja, jag är ju inte glad att Kärki fick den smällen och inte glad att han spelar vidare. Men jag är glad att folk har uppfattat den här, att det är en diskussion att man måste ifrågasätta den här typen av saker. För det gjorde man inte tidigare. Och det här, i det här fallet, det har jag sagt så jäkla många gånger. Det är inte spelaren som ska avgöra om han ska spela vidare. Utan han måste ta sig av matchen, in i omklädningsrummet, lägga sig ner, ta det lugnt, känna efter. Och jag menar, är det då så att man gör de här testerna på honom och märker att nej, men okej, det ser bra ut, då kan man komma ut till perioden efter i så fall. Men jag tycker man måste ta av spelaren och undersöka honom. För att en spelare, det vet jag själv, och jag har själv bitit ihop med många tuffa smällar mot huvudet. En spelare vill alltid spela, så är det. No matter what, han vill alltid spela.
Nej, men alltså jag var med om en sån situation tidigare. Jag ifrågasatte hur Emil Sylvegård kunde spela vidare efter en smäll från Simon Hjalmarsson i slutspelet. Vad är det nu, 1,5 år sedan som då Hjalmarsson var upp? Ja, alltså det som Roger Rönnberg benämnde som krocken när Peter Andersson blev fullständigt vansinnig på
den
honom.
Den presskonferensen.
Ja, du menar krocken.
Och så var den i green room, den presskonferensen?
Jajamän, det var i green room.
Det är det som är green room.
Ja, det är inte roligare än så.
Ja, men då, nej, men i alla fall, då låter det roligare i green room. Ja, men fortsätt.
Ja, jag fortsätter. Och så var jag på träningen dagen efter och då skulle jag ju prata inför match 5 i Frölundaborg och så prata med tränaren som man gör inför en match till tidningen då. Och så kom Peter ut och såg att han var lite irriterad och så frågade jag, har du tid i 2 minuter? Nej, inte med dig. Jättearg, riktigt förbannad. Jag kan köpa att han är det, ligger under med 3-1 i match och har torskat för att de kanske inte fick det där powerplayet nu, det här länge sedan. Så det spelar ju naturligtvis ingen roll, men då förstod han inte riktigt hur jag kunde ifrågasätta deras medicinska team. Det är väl ändå de som avgör. När Emil Sylvegård gick in och spelade i bytet direkt efter, han hade fått den smällen.
Nej, men det är det. Alltså men det är det man måste ifrågasätta de här sakerna hela tiden. Det är liksom för att vi får inte fortsätta som vi har gjort. Och jag är glad att du tar upp den här saken. Eller att Patrik Westberg som kommenterade matchen, att han reagerar på det här. Utan då kommer klubbarna också att göra det. Jag menar, de har ju haft en nyligen Almen Bibic som har varit tvungen att sluta på grund av hjärnskakningar. De har ju säkert haft någon andra som har varit borta länge också. Så att det är klart att man måste vara försiktig. Men det är som alltid på borta matcher. Man har inte sin egen läkare med sig. Det finns kanske en Rögles matchläkare som är där i trångt i båsen, inte riktigt får tillgång till spelaren. Och så, men jag känner mig bra. Så vill man ut på powerplay och spela.
Men kan man inte sätta upp en regel att när det är ett matchstraff som delas ut för en, alltså alla ser ju att, då får ju helt enkelt dummarna säga att nej, men du har fått en smäll mot huvudet, du ska ut i omklädningsrummet, du ska tittas till innan du får komma in. Kan man sätta upp en sån regel eller funkar inte det?
I dagens så går det att göra upp protokoll för allting, har jag märkt. Det är ju hälsodeklarationer. Alltså, så du borde kunna sätta upp ett protokoll för hur du gör vid uppenbara smällar mot huvudet. Så det är ju det är bara att ta tag i. Och där har ju SHL de senaste 6-7 åren gjort ett jättearbete med spelarnas säkerhet. Så att det är ju SIK och SHL är bara att ta tag i det. Det är ju lätt fixat.
Ja, men då sätter vi det som tema för hela det här avsnittet. Kravet inför ny regel, helt enkelt.
Tummen upp på den. Ja, premiärhelgen, den inleddes ju med en avslutning på försäsongen. Det var ju väldigt skumt egentligen. Växjö mot Malmö i fredags, dagen innan seriepremiären. Du var på den matchen och jag satt föga oväntat och tittade på den på tv. Men vad tyckte du?
Ja, kan du inte berätta vad du skrev om Malte Zetkov innan matchen började?
Han är the real deal, skrev jag.
Ja, exakt. Och sen så bara smackar han upp den där.
Jag ser ju inte Malte Zetkovs storhet som uppenbarligen ledarna verkar göra i Malmö och har gjort så under flera års tid. Tycker inte han var speciellt bra när han var utlånad till Kristianstad i fjol, och jag tycker inte han har satt avtryck i Malmö heller. Och då har man ju Anton Olsson till exempel för att 0-3, det vill bara lasta på honom istid. Sen kommer han också vara ojämn såklart, men... Ja, det var väl min ingångsvärde till den matchen.
Och sen så smackade han dit den där. Jag ska väl inte säga det att jag har varit överdrivet förtjust av Malte Zetkov, men jag tycker ändå han har tagit lite kliv här under försäsongen. Men nog snackat om Malte Zetkov, han får väl bevisa mer innan han får mer utrymme här. Men en som jag faktiskt har blivit lite förälskad i här under de här två matcherna jag har sett Växjö här under september. Ja, det kanske man kan tro att det är Rickard Yngeman. Nej, man är redan förälskad i sedan tidigare, speciellt när han spelar med Robert Rosén. Men Jack Drury, han ser allt mer intressant ut. Han har ett jäkla nyp i sitt skott.
Skridskoåkningen, alltså storleken, hur funkar det tycker du?
Ingenting jag anmärker på sådär, inte som jag har reflekterat över. Men jag har mer sett honom när han får spela powerplay, får lite tid med pucken. Jag ska inte jämföra honom med Elias Pettersson såklart. Men det nypet han har när han smackar upp dem. Alltså han hittar luckor i målet som imponerar på mig.
Poäng då, sätt en poängkrav eller poängförhoppning på honom då, vad tror du?
Över under 33,5, jag säger över 33,5.
Oj, men det är ju en superförstärkning.
Ja, men det är väl klart det, men vågar du gå för eller mot den, över under? Du säger under 25,5 på Elliot ju.
Och jag hade ju hjärtat i halsgropen i lördags varenda gång grabben hade pucken, Stefan Elliot. Alltså han levererar ju fina passningar, gjorde en assist där direkt och hade ju ett par bra lägen till att göra poäng. Jag tänkte, den här Elliot, han kommer göra över de där 25,5 poängen. Men jag får fortsätta på min green-stil här och säga att Drury går under 33 poäng då, eller 33,5.
Precis, ja, men då har vi en deal till där då.
Ja.
Ja, får vi se om det blir två middagar till dig eller två till mig, eller om vi går jämnt upp.
Men det kanske är dubbel förrätt varmrätt då.
Ja, det är extra. Väl alltid när du är inblandad.
Såklart.
Ja, vi har fått mycket frågor även denna veckan och det är vi sjukt tacksamma för. Vi kan väl börja med en lite påpekande från Henrik Nordström som jag ändå tyckte var intressant. Han fick mycket likes på den. Alltså, prata gärna om annat än pandemirelaterade frågor. Visst, vi ska såklart inte blundas, men vi matas med detta i samtliga hockeymedier och det blir tröttsamt nedstämt om man blir mätt på det. Mitt råd inför nästa avsnitt, snacka hockey, bara hockey. Det tycker jag väl ändå vi har uppfyllt ganska så väl.
Det får väl en applåd för den tweeten, det tycker jag. Det var väl jättebra att han påminner om det. Det är så jäkla lätt att hamna in i det där med coronan och allting och hur det påverkar. Samtidigt, man kan inte blunda om för när man pratar om ekonomi, värvningar och sådana saker. Men nu har vi faktiskt fokuserat på premiäromgången och då var det ju i mitt tycke hockeyfest.
Ja, vi hade ett påpekande också, inget fråga från Claes Edlund. Han skriver bara kort och gott, jag undrar inget, bara det handlar om Leksand så jag är nöjd. Det har vi väl uppfyllt också.
Det tycker jag vi har gjort faktiskt. Vi, med råge skulle jag vilja säga.
Verkligen. Har du någon fråga du har snöat in på?
Fredrik Wetterholm här skriver en fråga. Marshall, det är ju Michael Marshall som fortfarande är vd för SHL några veckor till. Han säger att de rika klubbarna ska hjälpa de fattiga. Nu vet jag inte vilket segment som DIF tillhör, alltså Djurgården tillhör. Men där har man sagt att man inte vill riskera sin ekonomi och därför inte värvat utan kör junisar. Ska de då inte få lika eller behöver låna ut pengar till föreningarna som har värvat? Jag tyckte det var ju i Aftonbladet där Marshall hade uttalat sig.
Ja, jag såg både SVT och Aftonbladet hade väl något snack med honom där. Han i någon andemening antydde att det skulle vara någon sån effekt på något sätt. Men det ska vi väl inte tolka bokstavligt.
Nej, det blir väl, det vart ju jäkligt luddigt och öppet för tolkningar. Där måste man vara väldigt tydligt. Det är klart att aldrig någonsin skulle vara så att, att Djurgården ska behöva betala pengar till Linköping eller alltså ta därifrån. Men det, det skulle väl kunna vara så att SHL centralt har spart pengar. Alltså de har ju många stora samarbetspartner, att man kanske fryser inne pengar centralt för att man ska kunna hantera kriser som klubbar för låna. Jag tror inte det kommer vara så att Djurgården lånar ut pengar till en klubb, eller Luleå som har tagit ansvar på sitt sätt, eller någon annan klubb behöver låna ut pengar. Så att det var jag bara skeptisk till hur han uttalar sig i det fallet, Marshall.
Ja, jag fattar faktiskt inte alls vad han menar och hur han skulle få ihop någonting sånt. Men ja, han lär väl inte behöva förklara vad han menade heller, eftersom han sitter på posten i typ 10 dagar till. Mattias Wallin undrar: nya riktlinjerna gällande slashing, topp eller flopp, eller behövs det bara x antal omgångar innan både dummarna och spelarna hittar en bra nivå? Personligen så förstörde matcherna än så länge. Det tog för mycket utvisningar. Man spelar ju knappt 5 mot 5.
Jag tycker att det är helt rätt väg att gå. Jag skrev en krönika om det här i lördags också i tidningen. Det har kommit från spelarna. Vi pratade om det här i podden förra veckan. Jag tyckte det läste i Helsingborgs Dagblad att Dennis Everberg uttalade sig och sa att vi spelare måste lära oss. Vi kommer, liksom, de destruktiva backarna kommer få det svårare med någonting i den stilen. Och det är väl någonstans där man vill uppnå, att skickliga och kreativa offensiva spelare ska få mer utrymme. Och det är klart att alla domare kommer hitta mer rätt nivå, spelare kommer hitta mer rätt nivå. Men går du ner i junior- och ungdomshockey så spelar de här spelarna på det här sättet. De slashar inte lika mycket som man gör högre upp. Och när jag har varit på JVM till exempel, jag har haft förmånen att vara på de turneringarna, det är inte i närheten av lika mycket slashing internationellt som det är i SHL. Så varför ska vi hålla på med det här hemma? Så det är,
men
helt
beror,
rätt
det, beror det på att de har det regelverket som vi har satt upp här i Sverige nu då?
Ja, det är domarna följer. Jag pratar med domare som har dömt JVM. Där är de väldigt noga när de har de här konferenserna och snacket inför turneringen, att slashingar ska beivras. Och det, vi har ju inte riktigt varit så strikta på det här i Sverige. Jag tyckte att det var en... Det är klart att det alltid kommer finnas. Det fanns någon i Luleå, det var någon i Rivik tror jag det var, i Leksand. Det kommer alltid finnas någon utvisning här och där som kommer vara rätt, kommer vara fel. Absolut. Men jag tycker att det är rätt väg att gå. Att vi faktiskt gynnar de bästa spelarna. Så det, vilka du betalar pengar för att se, det är ju mål, ja, schyssta tacklingar såklart, det kommer ju vara en del av hockey, men slashingar, det är inte tufft spel, det är ju fult spel.
Frågade valfri Leksing så hade de nog inte önskat att se så mycket powerplay lördags.
Nej, det är visserligen sant, men när de får sitt powerplay där de slänger in Rivik och grabbarna, då blir det åka av.
Vi tar en fråga till från Thomas Edström. Han har gått sönder båda de två föregående säsongerna. Jag unnar Jonathan Berggren 52 matcher i år. 40 poäng gör han, eller?
Tvek på den. Jag tror inte att han gör 40 poäng. Jag tror att han kommer göra 32 poäng, vilket vore helt otroligt bra. Alltså det är ju jättebra. Får du då en andra, tredje kedja som Berggren är och gör 32 poäng, så är det skitbra för Skellefteå.
Absolut.
Men jag gillar Berggren, jag gillar honom tidigare. Tyckte han var lite en lynnig spelare tidigare. Kunde hända lite vad som helst. Men jag har haft otur med skador och tror jag växt i en roll också i Skellefteå och känner att han har förtroende. Där måste jag bara göra ett tillägg. Såg du när de filmade, vad heter det, Skellefteås bås? Tänkte
ja, vad tänkte
men Andreas Falk såg ut som världens mest rutinerade tränare i sin
ja.
I sitt coach. Det såg jag bara, där är Andreas Falk den jäkeln. Han såg hur rutinerad ut som helst. Ja.
Vi tar en som faktiskt är riktad direkt till dig från Viktor Larsson. Hur stor skillnad på en arbetsdag i år jämfört med tidigare sett i arbetstiden? Att hålla avstånd och dela inte vattenflaskor, rutiner, förstår vi?
Ja, det är en intressant fråga, Viktor, för att som jag har förstått så kommer vissa klubbar fortsatt permittera spelare även när serien är igång här, vilket jag måste säga att det förvånar lite. De har ju under sommaren permitterat spelare och de har i grunden samma rätt till, till permitteringar som vilket företag som helst, det säger ingenting om. Men när serien börjar, hur räknar du arbetstid? Och hur räknar du att du ska jobba 80% av 40 timmar när du spelar hockey? Jag kommer ihåg när jag satt i styrelsen i SIKO, det här var säkert 2005-2006, så pratades det om att man skulle ha visst antal timmar emellan man kom hem från en bussresa till nästa träning. Och då var det unionen som sa att det skulle vara lagstadga att man skulle ha 12 timmar mellan avslutat arbetsdag till att nästa skulle börja. Och då minns jag att de såg det som så att bussresan, när du kom hem från en bussresa, då var arbetsdagen slut. Vilket gjorde att vi spelare ville inte ha det. Vi ville inte ha 12 timmar. Kommer man hem 3 från en bussresa skulle ha 12 timmar, då kan du inte träna förrän 3 dagen efter. Det vill man ju inte ha heller. Då går ju hela den dagen bort. Det ville man inte. Så det var lite problematiskt. Nu vet jag inte riktigt hur man räknar här, men svårt att se att man ska kunna få igenom de här permitteringarna under säsongen. De kommer säkert säga att vi värmer frivilligt, men även om man värmer frivilligt, då vill man ju som spelare ha rutinerna. Man vill ju vara nere på hallen. Sen att klubben säger att det är frivilligt, men skulle du kolla så tror jag nästan 100% är på hallen ändå och gör någon form av aktivitet, för att man gillar att göra det. Man vill inte gå hemma en hel dag, matchen börjar 7. Du vill inte gå hemma och dra en hel dag fram till 5. Det gör man inte.
Ja, men det som man möjligtvis skulle kunna hålla på lite grann, det är att så att säga tvinga ut spelarna på andra grejer. Alltså, nu vet jag ju att många spelarna brinner för att göra det ändå, men till exempel besöka sjukhus, skolor. Absolut. Och liknande grejer. Att man kanske inte kan tvinga ut spelarna, som säkert gör det ändå, för de älskar att bidra till samhället på det sättet.
Ja, men det är en poäng, absolut. Så kan det vara också. Men jag tycker att det är svårt och problematiskt det där med just permittering. Och vem trodde att jag som en hockeytyckare skulle sitta och prata om permitteringar och försöka låtsas vara någon expert på det. Men jag har svårt att se att man som hockeyspelare gör något annorlunda nu mot tidigare. Förutom att enligt protokollen med handdukar och vattenflaskor och alla de sakerna.
Jag fick faktiskt en fråga till min privata mail, så jag kan ta och slänga in vår e-post som är sannisvensson i ett ord då, snabbelaexpressen.se. Där vill vi gärna ha frågorna som kommer, så för er som inte har Twitter. Men vi tar med frågan från David Pettersson ändå, som skickat min vanliga Expressen-mail. Han skriver så här: Skandinavien verkar spela extra hög musik. Simon har en ny kameravinkel, det är intressant. Men borde inte SHL och Simon kollat mer på NHL i sommar och vad de gjort för att höja underhållningsvärdet med till exempel fejkat publikgjort ljud eller några snygga rejäla banderoller som täcker nedersta sektionerna i arenan? Och det kan väl jag svara på, det som var tv-tittare. Jag stördes inte alls av det ljudet och den ljudvolymen som var på musiken och liknande när jag kollade på matcherna. I alla fall Skandinavien märkte jag inte alls det, att det var tomma läktare på det sättet. Det är klart man är van vid den där trumman som dånar och bankar. Men jag har faktiskt lärt mig att acceptera det. Och inom väldigt kort så hoppas jag ändå att vi får in 500 pers i arenan. Då kan det ju ändå finnas möjlighet att få lite liv i luckan. Så att jag tycker att frågan kanske skulle ställts för 4 månader sen, då hade det kanske varit mer aktuellt när läget var som det var och det inte fanns på kartan att börja få in mer folk i hallarna. Men nu tycker jag att frågan är lite sen och jag ser lite positivt på att vi får in publik i hallarna igen.
Ja, jag vet att den här frågan har diskuterats i Simor och säkert med SHL också, men eftersom man är bara några dagar bort förhoppningsvis för att kunna få in minst 500 personer då, så då får man kanske ta ett annat beslut. Men jag har respekt för att åsikterna går isär här hur man ska göra, och hade man lagt publikljud så hade en del tyckt att det är ju, ni tar ju bort glädjen, det är vi fansen som står för det, och när man inte gör det så finns det folk som har åsikter. Så att jag har respekt för båda vinklarna, men jag var bara för att förtydliga jävligt glad, ursäkta att jag svär, att hockeyn var tillbaka.
Och jag var jävligt glad när jag var i Växjö. De satt uppradade på läktaren, Lakers lakejer där, satt uppradade med väldigt fint avstånd. De var nästan att se den här nordkoreanska klacken i OS senaste.
Ja, just det.
Vilken struktur det var på dem. Och jag var glad att bara höra en trumma dåna i en ishall. Alltså fantastiskt. Jag trodde inte jag skulle säga att jag var glad. De hade gärna fått ha klappor också.
Så, och du sträcker dig så långt till och med.
Ja, absolut. Absolut.
Vi avslutar här med en trogen lyssnare, Joakim Hederstedt. Han frågar, har vi fått något vykort än? Då har du varit inne på redaktionen och kollat om det landar något vykort under sommaren.
Ja, men det brukar väl vår sekreterare Johan Dolkvall komma till om det kommer några vykort. Men vi har inte fått några vykort, så att, ja, vi hoppas att det kommer.
Vi kollar där om Joakim har skickat, om det var någon passning att han har skickat, det vet jag inte. Men vi får be vår sekreterare Dolk Wall kolla om det har ramlat in några vykort.
Ja, det tycker jag. Men du, vi tar och tackar för det och så ses vi här i Malmö om någon dag bara.
Ja, och laddar upp inför Brynäs Oskarshamn på torsdag.
Det är liksom, ja, det blir en riktigt het vecka. Grymt.
Härligt. Ja, hockeyn är igång äntligen.
Yes.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.